Hej och välkomna till Avanza-podden. Det är mitten av sommaren när ni lyssnar på det här. Det är inte mitten av sommaren när vi spelar in det, utan vi gör helt enkelt som så att vi spelar in ett par avsnitt i förväg eftersom vi kommer befinna oss på olika ställen i sommarsverige och vi vill ändå komma ut med en podd varje torsdag.
Så stormar på börsen nu, precis när du lyssnar på det här, så är vi glatt omedvetna om det precis just nu.
Ja. Så att, ja, tar vi inte upp de mest obvious saker så vet ni varför. Det vi däremot tänkte ta upp idag, det är lite fonddata. Nämligen miljonärernas favoritfonder. Du har ju kikat på hur många 100 000 miljonärer vi har på Avanza nu.
Nästan 110 000 miljonärer. Så att här kanske man kan prata om miljonärsfabriken, inte när det är åt spela dubbelhållet. Vissa av er kanske känner till vem det är som brukar titulera sig så. Här är det ju kunderna som drar det tunga lasset och många har ju kommit över den här fina milstolpen.
Mm. Så, av de här 110 000 miljonärerna, vad är deras favoritfonder? Om vi ska dra lite statistik innan kring vem den här är, den här miljonären då, så är hen 49 år och månadssparar 8860 kronor i genomsnitt. Och de fonder som attraherar högst mediankapital, alltså mediankapitalet är som störst bland de här kunderna då, det är Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Räntefond Sverige, Länsförsäkringar Global Indexnära, Avanza Zero, Renman Healthcare Equity Long Short, Spiltan Högräntefond, Prior Nilsson Idea, Lannebo Småbolag, Didner och Gerg Småbolag och IKC Avkastningsfond.
Ja, och jag menar, det här är ju intressant, för vi har ju faktiskt inte grottat ner oss mig veteligen tidigare kring just miljonärernas favoritfonder. Och varför tittar vi då på miljonärer? Ja, du och jag, Johanna, är ju inte de liksom fanbärare av kryddig rubriksättning, den dramaturgiska sötman i rubriksättningen. Men det är ju faktiskt så att det här med miljonärer, det engagerar oerhört många. Många tycker att det är jätteintressant att lyssna kring. Och jag tycker också att när vi börjar fundera kring de här sommaravsnitterna, men ska vi inte kolla på rikingarnas val av fonder? Det är ju ändå ganska intressant faktiskt. Och någonstans så reflekterar jag bara över Spiltan. De har 3 av 10 fonder på topplistan här. Aktiefond Investmentbolag är en... Den är så populär. Den är så populär. Och både hos oss och kollegor i branschen.
Det är en superpopulär fond.
Och vi har också sett en massiv adaption. Det blir lite torftigt att använda det uttrycket. Men väldigt många sparare som har kommit in till börsen och sparande de senaste åren. Oerhört många som investerar i investmentbolag. Som har lärt sig att det här är en god nybörjaraktie som du brukar prata om. Den är bra även för erfarna investerare, men just på grund av den naturliga riskspridningen som man då får. Men inte bara som direktägare att man köper aktierna, utan även att väldigt, 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 väldigt många sparar i den här fonden där du får en bred exponering mot väldigt många investmentbolag. Och det är också det kanske som har eroderat bort substansrabatten till viss del.
Så kan det säkerligen vara att det har varit sådana inköp helt enkelt i den här fonden, vilket i sin tur har pressat upp priserna på investmentbolagen. Men det är ju en högst rimlig och högst, alltså, bra utformad fond, så tillvida att du får välmående, välskötta investmentbolag, du får dem paketerade, så du får riskspridning på riskspridning kan man säga, och så får du det till en låg fondavgift. För den är ju lite sådär passivt förvaltat, så tillvida att de har liksom satt ihop ett investmentbolagsindex där x antal investmentbolag ingår och de ska utgöra de här vikterna. Så att det blir ju liksom en låg förvaltningskostnad.
Vet du hur många ägare som den här fonden har på Avanza?
Jag skulle tippa upp...
Lite mer, ta i lite.
Nej, men jag drar, Investor har ju 300 000 aktieägare. Och Jag tror ju att en Spiltan Investmentbolagsfond kanske har 300 000 fondandelsägare.
544 821.
Åh, oh, herregud!
Jaha.
Alltså, oj, oj, oj. Vi är ju 10 miljoner i Sverige.
Mm.
Och en halv miljon, alltså 5%.
Mm. Lilla Avanza har också blivit väldigt stor. Ja, väldigt, men en tonåring i alla fall.
Ja, det måste man verkligen säga. Kaxig tonåring.
Kaxig tonåring. Det här är väldigt, det är väldigt intressant. Och jag har också noterat att de flesta investmentbolagen minst har dubblat upp kundbasen, aktieägarbasen senaste året. Och det är minst. Det är från 100% upp. Vi har sett en rejäl skjuts, alltså då, för de som direkt äger investmentbolagen.
Och det tycker jag faktiskt är en jätteviktig sak att poängtera. För ibland så kan det bli så här när det kommer någon väldigt håsad aktie eller något väldigt speciellt tillfälle. Vi har det här GameStop som var i våras och så vidare. Och så kommer det rubriker om att oerfarna småsparare kastar sig in i de här liksom spekulationsaktierna på vinst eller förlust och riskerar att förlora massa pengar. Och visst finns det alltid en liten grupp som dras till det här extrema, men det är ju inte på något sätt talande för hur de majoriteten av investerare, privata sparare, privata investerare, vad vi kallar det, faktiskt agerar. Utan då väljer man Investor, Latour, Kinnevik, här Spiltan Investmentbolagsfond, alltså det är ju den typen av värdepapper som faktiskt lockar. Och det är ju ett hälsotecken.
Ja, men det är det absolut. Jag menar, när man ser den typen av rubriker och den typen av artiklar, det är väldigt krystat. Det är knappt ens att det går att bygga en artikel på en sån datapunkt. Det är för att det blir inte en rättvisande bild. Det blir bara väldigt, väldigt svamligt, tycker jag. Någonstans, jag menar, vi har varit största ägare i Norwegian. 12 december i fjol så stod vi för 35% av handeln i Norwegian och 20% av handeln på hela Oslo Börs. Och vi har inte ens närvaro i Norge. Och det är klart att man funderar kring vad tänker avansianerna, och ibland på Twitter är det någon som säger hatar de pengar spararna. Och jag menar, så är det ju såklart inte. Men här, det är ju i relativa termer, för vi kan ändå se både snitt och medianstorleken på våra kunders portföljer. Det är ju små pengar i sammanhanget. Vill man på riktigt veta hur svenskarnas sparande ser ut, och det ska vi också veta, att vår ökning av handeln på Stockholmsbörsen i fjol, den ökade handeln under fjolåret, pandemiåret 2020, var högre än hela svenska branschen tillsammans. Då förstår man vilken enorm ökning det också har varit. Där är det ju såklart intressant att se vart landar pengarna. Vart investerar spararna? Vart är det man lägger större delen av sin pengaslant? Om man lägger en liten brödsmula i AMC eller GameStop eller Norwegian, det är inte relevant för hur den här personens sparande ser ut. Man söker dramaturgi.
Ja, det ger ju mer rubrik,
ja,
att säga att spararna köper GameStop än att säga att spararna köper Spiltan Investmentbolagsfond.
Ja, men exakt. Och jag menar, man ska ha klick och man ska ha läsningar och så. Det blir liksom den dramaturgiska sättningen i rubriksättningen. Det är inte så verkligheten ser ut. Vi har ett relativt bra sparande, relativt god riskspridning, en bra stabil bas om vi tittar på snittportföljen hos oss.
Mm. Vad hade vi fler för fonder här då i miljonärernas favoritfonder där de alltså lägger störst kapital? Jo, men då har vi Spiltan Räntefond Sverige. Så Spiltan tar även andra platsen här. Det är ju en fond som investerar i företagsobligationer som ska ha kort löptid. Sen vet vi att det har funnits en del problem på företagsobligationsmarknaden. Vi poddade ju med Per H. Börjesson om det på Spiltan för drygt ett år sedan. Men kort om den här fonden då, det är ju ingen fond för ett långsiktigt sparande. Det här är ju liksom, det är företagsobligationer, ska vara säkra företagsobligationer med hög rating och kort löptid. Så att det är absolut inget långsiktigt sparande. Kan inte förvänta sig någon speciellt hög avkastning, så den passar heller inte in på ISK eller i en kapitalförsäkring. Utan vill man spara i den här typen av fond av någon anledning, så ska ju det vara utanför de här schablonbeskattade skalen. Sen kommer ju en riktig basfond. Länsförsäkringar global indexnära. En global indexfond. Hur många gånger har inte jag tjatat om det i den här podden att det är en bra bas att ha i portföljen. Du får lite av hela världen till en låg prislapp. Du får liksom amerikansk tech, tyska ingenjörer, svensk bankverkstad. Men du får lite av allt till low cost. Och ja, vi vet ju att Sverigefonder och globalfonder generellt sett bland våra sparare är liksom de två basfonder man har, och så även bland de här då kunderna med lite högre kapital än genomsnittet.
Ja, och här ser vi på plats nummer 4 så hittar vi ju Avanza Zero. Det är ju vår gratisfond som vi lanserade 2016 där du får en exponering mot de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Vi brukar kalla det för PRO-ligan ibland. Det är klart att, och nu är det lite trevligt för nu har ju bank också vaknat till liv som är en icke-försumbar del, typ en fjärdedel av indexet. Men den kan ju liksom ackompanjeras väl. Om man vill liksom ha en väl avvägd portfölj som följer den finansiella tallriksmodellen, så ska man ju ha lite olika delar. Det är lite sött och surt och salt och syrligt, eller surt vet jag inte om man vill ha, kanske inte i det här formatet. Men Spiltan Aktiefond Investmentbolag ger ju en ganska tydlig liksom nisch. Man förstår kanske fördelen med att ha den. Jag tänker mig även vid sidan av Avanza Zero, så Avanza Global eller Länsförsäkran Global Indexnära ger ju en sund global exponering. USA är världens största ekonomi och kapitalmarknad. Det blir mycket USA. Det blir mycket kanske tech. Både tech och finans är stora vikter branschmässigt i båda de här. Och båda är billiga. Jag menar, Global ligger på 0,10 och Länsförsäkringar på 0,20. Det är liksom komsa, det är jättelåga prislappar. Men man får ändå ganska spännande exponeringar som du inte får i Avanza Zero. Så att de här två gifter sig ganska bra faktiskt.
Yin-yang.
Yin-yang, exakt.
Ja. Från den ena ytterligheten, om vi nu ska kalla gratisfond för ytterlighet, till den andra ytterligheten. På plats 5 hittar vi Reman Healthcare Equity Long Short. Det är alltså en typ av hedgefond som får gå både lång och kort och som investerar i liksom läkemedelsbolag och den industrin. Och det är absolut ingen gratisfond. Det har en ganska hög, upp mot 2% tror jag, vanliga förvaltningsavgiften och sen utöver det, eller vanliga totala avgiften, årliga avgiften, och sen utöver det, om man ska se totala avgift då, vad det har varit på ett år, så har ju de en prestationsbaserad avgift också, som om jag inte missminner mig är en 20% över om man, när de överavkastar mot ett visst index. Så att här kan ju avgiften bli ganska saftig, men å andra sidan så är det ju en förvaltare med ett historiskt väldigt bra track record. Ska tilläggas också att den är månadshandlad. Så att det är en gång i månaden som man kan ju alltid lägga en order. Men fondorden, oavsett om det är köp eller sälj, kommer ju bara gå igenom då vid ett visst datum varje månad.
Ja, för det senaste året som vi baserar på när man tittar på fonden på vår hemsida, där har vi en avgift på 6,29% i total avgift. Och det är ju klart, då kan man ju också ana att det senaste året har varit värdeskapande och att man har fått den här performance fin då, för att man har överpresterat det här jämförelseindexet. Så att 6,29%, det är ju väldigt högt såklart. Men då får man ju också betänka att performance fee, det är ju om man överpresterar det målet man har satt, och om man sparar i den här fonden, då har man ju accepterat också att man tycker att det är okej att det är en performance fee över den givna nivån som fonden säger hit, och sen vill vi ha en del av intjäningen, kakan.
Jag kan faktiskt vara transparent nog och säga här att det är en fond som jag också har med i min pensionsportfölj. Och jag är högst medveten om att den är dyrare. Det är en högre, eller en hög kickback till Avanza jämfört med många andra fonder, i och med att den har en relativt hög fast avgift och sen har som du säger, förvaltaren då den här prestationsbaserade avgiften. Men det är ett val som jag har valt att göra med en liten del.
Ja, och när det kommer till prestationsbaserade avgifter och sådär, man skulle ju kunna kika lite på high watermark också, som vissa fonder har. Att det blir liksom ett litet vattenmärke där man säger att ja, men här uppe har navet, kursen på fonden varit, och faller det tillbaka, ja, då måste den tillbaka till minst den här nivån igen innan vi kan börja ta ut en performance fee för överavkastning. Så det är inte så att om den har varit upp 20% och sen går ner till noll och sen så går upp 1% att det då börjar ticka performance fee igen, utan
måste ju upp till sin basnivå.
Ja, och alla har ju inte det, men det tycker jag ändå, har man performance fee, Då är det schysst att ha ett high watermark.
Ja, annars kan man ju liksom, inte för att jag tror att man strategiskt då väljer att tappa lite då och då, men nej, det bör man ha.
Och det här får man ju också hitta på den dokumentationen som finns på respektive fondsida och läsa på i exempelvis KID:en, och att informera sig om det finns den typen av, dels vad det är för jämförelseindex när det kommer till den här typen av mera.
Du menar fondfaktabladet som finns på sidan där?
Ja, för på fondsidan, om det är så man investerar i den här typen av fonder där det kan bli ganska höga avgifter och då för att man har överpresterat det man har sagt att man ska överprestera ett visst jämförelseindex eller vad den kan tänkas vara. Läs fondfaktablad, läs KID, Key Investor Information Document, bara för att liksom säkerställa att du vet vad du köper. Det är klart, det ska man ju alltid göra. Men är det så att du köper en Avanza Zero eller en Länsförsäkring Global Index eller Avanza Global?
Nej, det är ju mer stapelvara.
Det är mer av stapelvara, och det här är ju mer av nischvara kanske när det kommer till den här typen av fonder.
Mm. Precis. Och som sagt, den är ju den är ju väldigt nischad också, fonden i sig mot just healthcare. Så att det är väl ytterligare en anledning till att man inte ska liksom gå in med hus och hem.
Det kan man väl också säga efter pandemin. Det är klart att det blir ett mycket, mycket större fokus på hälsovårdssektorn. Men här kan man också fundera lite grann kring, det här är bara en kort utsvävning, men vad är mest intressant framåt? Är det sjukvård eller är det hälsovård?
Mm. Får vi ta tag i höst. Plats 6 då. Återigen Spiltan. Nu med deras högräntefond. Inte jättemycket att säga där, utan det är ju då som deras vanliga räntefond placerar företagsobligationer här med lite mer riskfyllda eller ett steg upp eller ner eller vad man ska säga på den här kreditvärdighetsklassen. Men där bör man ju också veta vad det är man investerar i. Man bör förstå vad en räntefond består av. Plats 7, Prior Nilsson Idea. Plats 8, Lannebo Småbolag. Plats 9, Didner och Järg Småbolag. Plats 10, IKC Avkastningsfond. Finns det något vi ska säga här? Ja, men vi kan väl hoppa in i de här småbolagsfonderna. Lannebo Småbolag och Didner och Järg Småbolag.
Ja, jag blir glad över att vi ändå hittar småbolag på den här topp 10-listan, för att de har ju potentialen, möjligheten, förutsättningarna att ändå springa på ganska snabbt framåt. Småbolagen har ju mer ogjort, även om vi i den här podden har insett att large cap-bolag är småbolag i amerikanska ögon.
Ja, precis. Men i och med att det man annars tittade på var ju på svenska marknaden var Avanza Zero, som ju absolut inte är svenska småbolag, och Spiltan Aktiefond Investmentbolag som inte heller är småbolag, så är det väl högst rimligt och bra att man har, de är kloka helt enkelt.
Det är jättebra, det här är, ja, jag kan bara instämma.
Nu ska tilläggas att vi har ju inte tittat någonting på hur liksom balansen mellan de här olika fonderna ser ut i miljonärernas portföljer. Men vi brukar ju säga ändå det att så här, om man bara har fonder, om man inte har aktier, då kan man ju ha liksom 30-40% om man vill i en global fond. Du kan ha 30-40% om du vill i en Sverigefond. Gärna väl lite uppblandat då, att du även får med småbolag. Och sen kan man ha ett par mer nischade branschfonder, om det så ska vara teknikfonder eller ny energi eller läkemedel eller vad det än kan vara. Man ska vara medveten om att man får ju framförallt mycket teknik och så just i de här globalfonderna, eftersom de största amerikanska bolagen är just techbolag. Men det kan ju vara lite andra tech, annat än tech man är intresserad av och så. Men det är ingen mening att ge några så exakta procentuella tårtbitar, utan bara säga det, att en bra bas är väl en globalfond, Sverigefond. Och när jag säger Sverigefond, då menar jag både kanske traditionell Sverigefond, men också minst lika viktigt i mina ögon, en Sverigefond som fokuserar på småbolag.
Definitivt. Och för de som gillar aktier så kan man ju också säga att vi har ju ett väldigt fint gränssnitt i vår mobilapp där du kan gå in på de här fonderna, exempelvis ett Niden och Järje småbolag, och se längst ner då fondens exponering, och då ser man ju de 10 största innehaven. Man ser geografisk mix, alltså vilka länder, och man ser också vilka branscher. Och då börjar vi här då med Niden och Järje småbolag, plats nummer 9, upp 13% year to date, alltså sedan årsskiftet. Där ser vi att Sverige utgör 80%, Norge 8,5%, Finland nästan 7% och Danmark 4%. Snabb överblick. Vi ser att industri och teknik är 2 stycken branscher som väger väldigt tungt. Du har väldigt många hållbarhetsmått i appen du ser. Du ser även relaterade fonder, men för att komma tillbaka till aktiebenet då, så ser du ju topp 10, och där ser vi att fonden har Embracer, gamingbolaget, som största. Lagerkrans, Bufab, Trelleborg, Nolatum, Ekonomen, Chao & Company, danskt bolag, Vitec, Elanders och Electrolux. Electrolux är ju inget småbolag. Många av de här fonderna har ju något eller några kanske lite större bolag som är lite mer likvida, vilket möjliggör för småbolagsfonder att kunna ha mindre innehav. För skakar det till på marknaden och det sunar till, då sticker ju ofta likviditeten i mindre bolag, och då kan det bli en rätt stor spread mellan köp- och säljsida. Det kostar mycket om man tvingas trycka ut mindre innehav med tunn handel om fondspararna trycker på säljknappen. Så därför har man ofta någon eller några aktier som är lite större, där det är bättre likviditet för att kunna skala där, så att säga, om fondens kassa inte räcker till, om alla går och trycker på säljknappen samtidigt. Så därför brukar det vara någon eller några lite större. Vi har vissa småbolagsfonder som är månadshandlare som slipper den här problematiken riktigt på samma sätt. Men just för de som gillar aktier så tycker jag att det är väldigt intressant. Och gå in på fonder, ta topplistorna, kolla vilka som har gått bäst. Och jag säger inte bara att man ska köpa bara för att de har gått bäst. För det man ser då på skärmen, det är ju de som har gått bra hittills. Frågan är ju var ska de härifrån och framåt. Men ändå se, vad sitter de på i portföljen? I det här fallet så är ju gamingbolaget Embracer en väldigt stor del av deras portfölj. Det är 6,5% av fonden. Med vanliga UCITS-regler, begreppet behöver ni absolut inte komma ihåg, så får man ju faktiskt ha en 10% i steg som mest. Man får, varje bolag får väga liksom 5%, men du får ha 10% stekar så länge de tillsammans inte utgör mer än 40% av värdet på fonden. Här ser man ju att de tror ju faktiskt ändå mer på exempelvis ett Embracer i det här fallet. Jag tycker att för fonder som har ett bra gott track record historiskt, så är det intressant att se vad de har i portföljen. Och det har vi gjort det jätteenkelt att se.
Mm, det är ett superbra verktyg tycker jag. Och just välja ut då de historiskt bästa förvaltarna. Någonting har de ju uppenbarligen gjort rätt, och någon slags näsa för bra investeringar har de ju haft. Och då kan man ändå hoppas att de har det framöver och kanske få lite inspiration av dem.
Jag hade inte kunnat säga det bättre själv. Och också under sommaren när man har lite mera tid. Kanske kan förkovra sig, fundera lite grann och så hitta, det där, vad är det där för någonting? Och så in och kika och läs lite grann. Kanske hittar du något bolag som du köper, eller så hittar du något bolag som landar på någon av dina bevakningslistor.
Mm. Så kör hårt!
Kör hårt, och sen får vi bara säga fortsatt trevlig sommar och stort tack för att du lyssnade på det här.
Hej då!
Hej då!